Välkomna tillbaka allihopa till Smartare Fitnesspodden. Mitt namn är David Haron och med mig har jag inte bara Pavle utan även en gäst som ska få presentera sig alldeles strax. Hur mår du, Pavle?
Ah, fan, omvända roller.
Ja, men det är, nice. Jag nailade den på första.
Ja, du gjorde det.
På första försöket.
Du spikade den. Jag har börjat testa lite för mycket nya grejer, så du har bara sagt så här till mig: nej, nu får jag ta den här för du börjar spåra iväg.
Ja. Nej, men jag känner mig... Det kändes konstigt att ta ett intro.
Men du är ju natural.
Ja.
Yeah. Alltså att du är en talang.
Ja, men alltså jag är ju talang på att skrika på folk. Men ja, inte på att presentera snällt och fint och så.
Ja, det tycker
folk jag har ju haft lite problem med min ton. Så.
Men svar på din fråga är: jag mår bra. Mm. Om det var det som var frågan. Och jag är fett taggad. Vi är tillbaka i studion med vår online-korrespondent, höll jag på att säga. Från vart är det du sitter, Felix? Välkommen, Felix, förresten.
Tack så jättemycket. Jag sitter nere i Kristianstad, i Skåne.
Ja. Om någon inte hörde på dialekten, menar du?
Exakt, den är rätt så tydlig för vissa.
Nice. Hur mår du? Vad händer? Berätta, vad har hänt på sistone?
Jag mår jättebra. Det är full rulle som vanligt. Dietistyrket är ju mer populärt än någonsin och efterfrågan är stor. Så att många patienter, mycket efterfrågan. Så att helt enkelt full rulle som det ska vara.
Mm. Så folk som kanske är nya till den här podden och inte har lyssnat innan. Vi har haft Felix flera gånger. Så att vi kör inte bara tja, vad händer? Utan Felix är en del av podden numera. Det är ju typ tredje avsnittet, va? Eller? Eller fjärde?
Fjärde, om inte jag misstar mig.
Ja, till och med.
Det kan vara tredje. Jag vågar inte uttala det.
Ja, nej, men det är...
Men vi har ju haft i alla fall det här, vi kan ju ta det innan vi hoppar in i dagens ämne. Men vi har ju haft det här avsnittet om gastric bypass. Som var, det var ju många liksom känslor fram och tillbaka åt alla håll liksom. Så det var ett avsnitt som gick, tyckte vi, väldigt bra. Men det är ju så här ett hett ämne och det är mycket åsikter och sådär. Och det är säkert så i din bransch också att det är mycket så här: aha, men det får man absolut inte göra. Det är det sista alternativet. Eller nej, det är ju, det måste vi göra. Det är det första alternativet. Alltså, är du med? Så att det är väldigt mycket fram och tillbaka. Så det var ju ett avsnitt. Jag vet inte om du har samlat några intryck från det. Och sett kanske i kommentarerna vad folk tyckte.
Jo, där fick jag väldigt mycket, precis som säger, blandad respons. Jag kände att mycket av läkarna är väldigt positiva till gastric bypass, medan vi dietister kanske är lite mer negativa till det. Som första hans val, såklart.
Vi kan egentligen liksom slå ihop säcken lite där. Vi pratade ju väldigt mycket om det ena och det andra och vad man tror och att det inte är liksom så enkelt som man tror och lite... Att det finns liksom hjälp och lyssna på det avsnittet. Vi liksom fick folk att förstå att det är liksom ändå en allvarlig grej att göra. Även fast det liksom kan hjälpa. Och att det kanske kan vara en motivationsgrej och så. Men att man ändå någonstans måste ta tag i sitt liv. Och sina vanor och allting för att det ska vara hållbart. Men av att ha lyssnat på väldigt mycket liksom kritik och lite sådana grejer. Så har jag väl försökt liksom komma... någonstans och förstå någonting mitt i prick. Jag tror att vi tre pratar väldigt mycket om den individuella individen. Lät jättekonstigt här. Men just på individnivå. Vi pratade väldigt mycket på individnivå. Medan tittar man på, så här, kanske på befolkningsnivå, så är det en väldigt effektiv metod för att få saker att hända. Och jag tycker att det här är väldigt intressant. För att på befolkningsnivå... så är vi alla som typ får. Det är så här, ja, men sätt inte rulltrappor i samhället så kommer liksom befolkningen säkert gå ner i vikt. Liksom, alltså, har vi mycket lättillgänglig mat så kommer befolkningen gå upp i vikt som vi har sett och så vidare. Men tar man bort det så går befolkningen ner i vikt. Men det är ju på befolkningsnivå och inte på individnivå. Och jag tror att det här är en väldigt viktig diskussion ändå att ta. För att jag tror att det är väldigt viktigt. För jag tror att man blir förvirrad om man inte kan skilja på de här grejerna, individ och samhällsnivå, eller gruppnivå. Och jag tycker att det är väldigt viktigt, för jag tror att det är där mycket förvirring kan komma, där man är såhär, va? Men det är ju effektivt, kolla här, och så vidare. Men samtidigt så kanske man behöver titta lite djupare på saker och kanske kunna zooma in och zooma ut, för att Det är samma sak som till exempel det här med mättnadskänsla hos människor när man kollar på överviktiga. Tittar man på så här, men jag kollade, jag håller på nu med min bok. Och jag var så här, jag gick kolla på en studie som jag liksom försöker referera till i min bok. Och då är det så här, tittar man så här, average, så hade de flesta liksom rätt så samma mättnadskänsla. Liknande mättnadskänsla, men tittar man på individnivå så var det så här, någon blev inte alls mätt och någon blev skitmätt. Och då blir det helt plötsligt mer intressant. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att skilja på gruppnivå, samhällsnivå och individnivå. Och det är bara någonting.
Och samma kommer ske där med gastric bypass. Man bråkar. Folk bråkar med oss. Vi bråkar med folk. Folk bråkar med folk. Alla bråkar med alla. Och egentligen pratar vi om samma saker men ur olika perspektiv. Så då måste man bara ställa sig frågan, vad är det smartare fitnessgrabbarna och Felix pratar om? Är det på individnivå eller är det på befolkningsnivå?
Mm. Och jag tror ändå att vi var mer inriktade allihopa på individnivå när vi väl sitter och hjälper coacher en och en. Du har en patient som du pratar med.
Det blir ju anekdotiskt. Yeah. Vad har Felix haft för liksom, case? Yeah. Eller hur?
Verkligen. Och det är mycket viktigt att påpeka också att när det gäller nutrition så är det inte bara en faktor som spelar roll. Gruppnivå tar ju många faktorer och bakar ihop dem till en.
Exakt.
Medan den här individuella bedömningen så får man ju ta in liksom fysiska aktiviteter och liksom allting runt omkring med stress och sömn som kanske inte är med i studien och prioriterar i studien.
Ja,
för att absolut att det är viktigt att gå in på båda.
För att vill man bara trixa med siffror så kan man göra jättemycket på gruppnivå. Men man vet ju inte hur folk individuellt sett mår av det heller. Även fast man kan se att så, men nu ser vi att det trendar neråt i övervikt. Eller, och sådana grejer. Och jag tror att läkare kanske, jag vet inte om det här gäller just läkare, men jag tror att de som kanske argumenterar för det väldigt mycket och ser väldigt mycket fördelar med det kanske tittar väldigt mycket på gruppnivå för att det är väldigt effektivt. Men samtidigt då, det som händer sen är ju ofta så att väldigt många klagar ju då på att man inte får hjälp. Och att man bara får ett snabbt quick fix in och operera det eller medicin. Och att man inte får hjälp. Men då när man tittar på de studierna så ser man så här, jo men de får ju hjälp men de vill inte ha hjälp. Alltså så att det är liksom det är en jävla shit show där ute.
Ja verkligen. Och jag ville bara lyfta det här med det senaste då avsnittet som var, jag tror att det var det senaste avsnittet som var om gastric bypass. Att de negativa reaktionerna var ju mycket liksom personer som har personliga egna erfarenheter där man då liksom har kände sig kanske liksom men fan är det grabbarna sitter och snackar om i en timme och de lyfter inte den här grejen, grej X eller grej Y och liksom de har ingen koll och det må så vara att vi på en timme inte liksom har lyft alla studier och alla case som finns inom gastric bypass. Så jag vill verkligen lyfta det här att när vi pratar om känsliga ämnen så är det liksom att vi måste göra en liten avgränsning. Vad är det vi pratar om? Och i det fallet pratade vi om Felix case och Felix erfarenhet som dietist, som person som är med i kedjan av liksom behandlingar innan och efter en gastric bypass. Och att då komma och säga att så här, men fan, Felix vet inte vad han pratar om. Eller Pavel och David vet inte vad de pratar om. Det är liksom snarare, det senare är snarare mer sant än att Felix inte vet vad han pratar om. När det just kommer till gastric bypass. Men då är det så här, man måste liksom backa bandet lite som den här tangentbordskrigaren. Och bara så här, hallå, vad är det jag, varför är jag triggad? Och liksom backa lite och så här, vad är det killarna försöker säga? Mm. Och det gäller säkert alla andra poddar. Och nu vet jag att det var någon som drev en egen podd. Och det är så här, personen är säkert jätteinvolverad i den grejen. Jag vet dock inte hur science-based eller vetenskapligt belagt det är. Eller om det är väldigt mycket anekdoter. För vi friskrev oss och sa att vi är inte kirurger. Någon av oss tre. Vi har en dietist men vi pratar ändå vårt case. Eller den dietistens olika case. Och erfarenheter och liksom, ja. Det är liksom så att man bara som lyssnare ibland kan, vi skulle uppskatta om man bara backar bandet och så här, men vad är budskapet och vad är kontexten och inte bara så här, allt är skit.
Så här, alltså det är väldigt få grejer man faktiskt tar till sig som kritik för att det mesta kritiken måste ju också någonstans valideras. Det var ju samma sak som när nu kom jag på det där fjärde avsnittet om det var det, men PCOS som vi pratade om med Felix också. Där var det ju jättemånga speciellt på TikTok som tyckte att det var jättejobbigt att vi Men där var det så här att det är bara avfärda den där kritiken, för det är så här, ja, ni sitter tre män och ska prata om PCOS. Det är så här, kom igen, alltså helt ärligt talat, okej, okay, så en cancerläkare får inte då behandla cancer för den inte har haft cancer själv, eller? Alltså det är liksom så här, det blir bara fjantigt, ja,
och
till slut.
Och så här, det jag ville säga med min långa utläggning var att så här, vi förstår att man blir triggad. Det är helt okej okay att vara triggad, men vi kommer inte svara på blaj kritik, tyvärr.
Nej.
Så vi kommer köra på vårt race.
Utan vi säger att fakta bryr sig inte om känslor.
Nej, men precis. Så idag ska vi prata om lite mer fakta. Och det kommer säkert trigga en hel del andra känslor.
Nej, men
vi
de här är roliga att trigga. Det är keto.
Idag ska vi prata om keto. Och det fattar ni allihopa av att ha läst den här fina rubriken som vi har skrivit. Och keto. Låt oss prata keto. Låt oss skita i allt annat som är historia och prata om keto. Vad är keto? Varför skulle man vilja eller inte vilja gå på en sån diet? Och vad är dina erfarenheter som ändå jobbar med
dieter? Vad är keto?
Dieter?
Ja, vi börjar då med vad är keto faktiskt? Det är ju en extremt låg kolhydratskost. Som väldigt många har starka påståenden och känslor kring. Precis som du säger, David, det är många som har så mycket känslor så att det är en livsstil och de lever, de är en ketomänniska.
Identiteten.
Men egentligen deras målsättning är ju att gå in i så kallad ketos. Där man använder fett från kroppen och då har man inte kolhydrater lagrat. Så man använder egentligen bara den här beta-oxidation som primära energigivare. Och det är många som säger som sagt att den är väldigt grym på att få ner den i vikt och att den är det enda sättet och så vidare. För att, ja, men påståendet att de använder ju fett från kroppen är ju faktiskt sant. Den har inte andra reserver på det sättet.
Vill du förklara vad som händer i kroppen, det här med ketoner? Vad händer nu? För att man använder fett från kroppen, det förstår vi, men det är ju, jag tänker så att man kan hjälpa dem som även håller på med keto att de själva förstår vad ketoner ens är för någonting. Vill du förklara liksom
lite mekanismer, men kanske inte på en extrem nivå.
Du behöver inte ta cellöverföringen, men om du bara kör liksom, vad händer när du inte får i dig kolhydrater? Hur kompenserar kroppen bara?
Man ska väl försöka hålla det simpelt, precis som du säger. En ketos, det sker vid svält, långfasta eller avsaknad av kolhydrater i ens kosthållning. Och det är egentligen levern som omvandlar då triglyceriderna, alltså fettet, till fettsyror som sedan bryts ner till ketoner som kan användas som energi till hjärna och kroppen. Helt enkelt, du tar fettkedjorna och omvandlar till energin som du hade gjort samma sak med kolhydraterna, fast då använder du kolhydrat istället.
Exakt, för vi behöver glukos liksom, på ett eller annat sätt till hjärnan.
Så ketonerna blir, nu kanske jag frågar lite för mekanistiska frågor så ni får stoppa mig båda två. Men jag tänker så här, ketonerna blir sen i slutändan ändå socker eller glukogen?
Man kan väl säga så här, den delen är ju att ketonerna blir inte på samma sätt socker. Utan det är ju att en snarlik mekanism som ger energi som kan, den kan gå över så kallade blod-hjärnbarriären uppe i hjärnan som faktiskt kan ge den energi.
Mm.
Och det är ju då ketoner i sin form. Som
jag fattar, det är som en bil som kan gå på etanol och bensin.
Ja, men man kan väl säga ungefär den liknelsen.
Ja. Mm. Nu kände jag mig klok.
Och det här är ju jättekult. Och nu bränner vi fett och ketonerna är i full rulle och vi har allt det här. Liksom. Jättekul. Varför? Blir frågan.
Det är en väldigt bra fråga.
Ja. Det är oftast här det tar slut.
Nej, men vissa har ju som sagt den här förebilden att, eller föreställningen att man ska ha den här väldigt restriktiva och väldigt extrema kosthållning som det faktiskt är. Det räknas som en extrem diet. Så att många tror att de måste göra extrema åtgärder för att det ska lyckas gå ner i vikt. Och utesluter man då kolhydrater som har väldigt många livsmedel som är väldigt lockande. Alltså det är ju all pasta, bröd, det är godis, det är bakelser, allt det här, det försvinner ju.
Mm.
Och det gör ju så att helt enkelt många går ner i vikt, man binder inte vätska för man har inga kolhydrater på samma sätt. Det är många faktorer som gör att man upplever sig att gå ner i vikt, för att vågen säger att vikten går ner.
Vatten.
Men precis som du, David, pratar ofta om, det är just det här med vad är det faktiskt vi tappar för någonting? Är det faktiskt att vi går ner i fettprocenten? Är det det vi jobbar med? Eller är det bara vätska och sen så då den här lilla fettförbränningen vi har ytterligare.
Mm. Men det intressanta här blir ju liksom fortfarande där jag känner att varje diskussion jag har med en keto-gurka är varför? Och varför inte i form av förklaringsmodellen som vi förstår att många vill göra någonting extremt och sen uppleva även det här i vågen. Så, utan varför vill man ha ketoner och inte bara kolhydraterna som från första början omvandlade energin i en mindre omväg?
Man tänker så här, det kanske finns case där det här är faktiskt en bra grej, vi kommer komma in på det. Men varför, om man är vanlig dödlig Pavle, varför skulle jag vilja? Jag vill gå ner 10 kilo. Varför skulle jag välja keto-diet framför en...
Ja, om kolhydrater nu ändå omvandlas till glukos och energi, varför skulle vi vilja ta en omväg?
Ja, alltså som sagt, jag rekommenderar inte såna här dieter, extremdieter, verkligen rekommenderar inte. Eller väldigt selektiva fall. Och helt enkelt så är det ju många som... Ja, men gurkor som du kallar dem, David, som tror att insulin är boven och att kolhydrater det är dödligt, och du liksom äter du ett äpple så är du liksom väldigt ohälsosam. För att som sagt, en keto får inte äta frukt, så att det försvinner ju också. Du får inte äta liksom rotfrukter och sånt här heller. Så att det är väldigt, väldigt många saker som faktiskt försvinner, som kanske till exempel en LCHF hade kunnat äta.
Det är en brutalare LCHF-variant.
Det är det mest extrema av de LCHF, för det är ungefär mellan 20 och 50 gram kolhydrater per dag.
Alltså keto eller LCHF tänker du på nu?
Keto.
Ja, som jag förstår det, här får du rätta mig om jag fel. Jag är lite så här, inte för att jag bryr mig, för det, jag tycker på allting är lite konstigt om det inte finns något speciellt case. Men så som jag förstår det, så de flesta som kör LCHF kör typ inte riktigt LCHF. För riktig LCHF är väl typ ändå typ 50 gram kolhydrater. Så som jag förstår det. Och typ riktig keto, så krävs det extremt mycket för att komma in i ketos. Och de flesta som kör keto kör inte ens keto. Det är det som är det roliga i det hela. Att de tror att de kör keto. Och det finns också en annan rolig grej. Så här, jag såg någon jävel som tweetade en jävligt rolig grej. Så här, men jag kör keto 3 gånger i veckan. Och det är så här, det var så här, bara rolig tweet som fan. Det är så här, alltså, du är helt ute och cyklar med din keto.
Ja, men verkligen. Speciellt med, för att komma in i ketos tar det ju 2-7 dagar, så att han liksom kommer precis in i ketos och sen slutar med att vara i det, så att det är inte så mycket vinst för den personen.
Living on the edge liksom, det är det. Ja, men nice. Och, men okej, så dels behöver vi sortera i att så här, om man vill köra keto så är det liksom rätt så extremt, och många gånger tror man att man kör keto eller LCHF, men man kanske inte gör det för att man bara liksom följer någon...
Man var bara rädd för is.
Keto, vad ska man säga nu? Vi ska kalla någon så här keto...
En ketogurkul.
Keto-receptmakaren där på Instagram, som ändå ger dig lite för mycket kolhydrater för att du ens ska hamna i ketos. Och då tror du att du är i en bra ketogen diet, men du är helt ute och cyklar liksom. Och extremcaset är att du gör det var tredje dag och du aldrig liksom egentligen hamnar i den grejen som kännetecknar ketodieten. Jävligt spännande.
Och det krävs ju mycket kunskap med för att faktiskt förstå vad som ingår i sådana här, alltså, ketogeniska kosthållningar. Så att det är ju inte det att bara vem som helst kan bara direkt hoppa in i det, utan det tar ju faktiskt mycket tid att läsa på och förstå för att inte försvinna ur ketosen. För att annars blir det som ni säger, alltså man tror att man är i ketos, men det är man inte riktigt, för man säger att man mår, jag mår jättebra på keto och sånt här, och jag tar alltid liksom en frukt på eftermiddagen och så. De förstår inte principen bakom den, och det förekommer faktiskt flera fall hos mina patienter som sagt att de hållit på med keto där de sen inte har varit det.
När man tittar på datan, men du var faktiskt inte i ketos. Hur känner du inför det? Nej, men jag fattar, men så här, och då tänker jag så här, kanske svar på Davids fråga, varför ska man göra det här? Jag tänker så här, ett bra case varför är att om jag naturligt älskar all mat som är förknippat med keto, och det bara kommer så naturligt till mig. Nu sänkte du min mick, hörru du.
Nej, jag vet, jag vill sänka min.
Ja. Kör. Men i alla fall, om jag naturligt kommer in i, vad heter det, en ketos, för att jag har liksom, vad heter det, det kommer naturligt i min livsstil. Jag väljer de maträtterna intuitivt. Jag tycker att det är gott. Det funkar i mitt liv, då kan jag tycka så här, ja men därför. Men inte för att jag ska gå ner i vikt. Och det säger keto-doktorn där att det ska du göra.
Eller så här, också för att gå ner i vikt om det passar dig.
Ja, men
om,
precis.
Om du hatar
precis.
Kolhydrater.
Precis. Men observera, det jag menar det är att du behöver inte ens ha målet att gå ner i vikt. Det kanske bara handlar om att det här är din livsstil. Och du vill vara plus minus noll.
Ja, men jag hatar kolhydrater.
Ja, ja. Då kan jag tycka så här. Ja, men därför skulle jag, Pavle, kunna tänka mig välja keto. Men jag, Pavle, som älskar pasta och bröd. Jag är liksom, jag kommer från Balkan.
Ja, men säg det är inte bara pasta och bröd. Varför ska det alltid vara kolhydratpasta?
Säg till mig.
Allt, grönsaker,
jag vet,
frukt,
bär. Ja, men jag håller med. Men extremfallet är ju pasta, bröd, potatis. Och säg till en person som kommer från liksom vilket annat land som helst än Sverige. Då är liksom knäckebröd, vad är det? Ge mig riktigt bröd. Och det är jättemycket kolhydrater i det. Och då är det så här, men alltså, varför skulle jag då göra det? Nej, du ska inte göra det, svaret.
Alltså jag har ju mitt perfekta case. Det är liksom när jag hade min persiska vän.
Mm.
Jag kallar han för min persiska gurkvän. Han liksom kom till mig och bara, men fan, jag ska sluta med
ris.
Jag ska köra med LCHF keto, jag ska sluta med ris. Och jag är så här, men alltså,
varför?
Älskar inte du ris? Och äter inte ni ris? Han bara, jo. Jag bara, men okej. Okay. Jag bara, så dina farföräldrar hade vänt sig i graven om du håller på att ta bort ris. Vad håller du på med? Liksom så här, tror du att det är hållbart? Och han bara, nej. Ja, men det är min persiska gurkvän.
Nej. Så
Horme gapsi, vad heter det?
Jag vet inte. Jag har andra rätter i mitt huvud. Men hur som helst, alltså, det blir ju absurt. Man tror att man gör det av viktminskningsskäl eller att, så här, att det här är bra för man hamnar i ketos. Även om man kanske inte vill gå ner i vikt. Men jag tror att 99% av de som vill göra en diet vill gå ner i vikt. Men låt säga att den där 1% faktiskt inte heller vill gå ner i vikt. Utan det handlar bara om att så här, men fan, jag har läst att det är bra grejer. Med ketos, det är det man ska... Alltså, det finns ju sekter där det liksom bara är så här, men den här hälsofördelen som kommer med till exempel fasta eller keto eller vad man nu kan... Alltså, man bara slänger sig med liksom mekanismer som är så här, men det här vill jag ju åstadkomma. Och då blir jag så här, men varför vill du åstadkomma det?
Men här kan ju du, Felix, ta den här. Vad är hälsoeffekterna av det då, om det ens är någon?
Alltså det är ju, när man pratar om keto så är det svårt att säga exakt vilka hälsoeffekter vi faktiskt får. Mycket av studierna som faktiskt görs på keto överlag, de sätter ju dels stummen över att många går faktiskt ner i vikt, som ger väldigt mycket positiva hälsoutslag. Och då vet man inte, är det keto eller är det viktnedgången som faktiskt gör den stora skillnaden? Och jag vill påpeka också att, som du lyfter David lite, det här med hållbarhet. Att du kanske får en temporär förbättring av vissa blodvärden. Men det är kanske bara temporärt om du inte kan leva med den här livsstilen resten av livet.
Exakt.
Och det säger jag till mina patienter dagligen. Att gör du en förändring. Tänk att du ska göra den här förändringen 10 år. Är inte den lockande 10 år, då är det inte värt att göra. Nej. För tillfälligheter är tillfälligheter. Det ändrar inte din hälsa. Men när man pratar om just ketos hälsoeffekt. Jag har hört otroligt många. Dels om blodsocker, att det ska bli bättre där på grund av att vi inte har någon samma insulinfrisättning. Blodtrycket förbättras, inflammatoriska processer förbättras. Men alla dessa har tyvärr otillräcklig grund när man pratar just om behandlingar överlag. Den primära behandlingen där faktiskt keto eller en extrem LCH faktiskt förekommer, det är just vid epilepsi.
Epilepsi intressant.
Och dess anfall kan faktiskt minska.
Och inte det för barn också?
Jag vågar inte uttrycka mig barn. Jag behandlar inte barn med just...
Nej, jag har bara för mig att det hade någonting, epilepsi-grejen hade just med epilepsi för barn också. Mm. Men det kanske är vuxna också. Som...
Superintressant. Alltså, nu är det fun fact om Pavle. Jag hade epilepsi när jag var barn.
Ja, det visste jag inte.
Ja, nej, men det vet inte många.
Det var bra,
men, ja, exakt. Nej, men jag har medicinerat bort det. Men det var ingen snack. Jag kan inte minnas om att det var snack om förändring i min kost. Utan det var medicinering som gjorde att efter 3-4 år så försvann all sån typ av aktivitet i min hjärna. Och då gjorde man ju liksom, vad kallas det liksom, när man liksom har massa elektroder på huvudet och får liksom skannas. Och jag vill minnas att det var liksom medicinering bara och inget annat liksom. För att jag kan minnas att genom hela mitt liv så har jag ätit basically det som serverades på
bröd.
Bordet. Exakt, och det var bröd. Det var ingen keto kan jag säga. Så jag vet, jag har aldrig hört det. Jag hörde det faktiskt själv på vår podd att keto har med epilepsi, någon koppling med epilepsi.
Men det var väl jag som sa det.
Du sa det någon gång och jag tyckte det var jävligt spännande och då började jag googla på det just för att jag liksom har den historiken. Men ja, alltså,
men finns det någonting där, Felix?
Vad finns det där i så fall?
Det är ju väldigt många saker som är väldigt viktigt att påpeka här. Epilepsi, alla som har epilepsi behandlas ju inte med en keto.
Nej.
Utan det är ju oftast där när man till exempel märker att medicineringar är otillräckliga, så kan keto eller LCHF vara behjälpligt. Så att det är kanske därför, Pavle, du inte har fått testa detta, för att medicinen faktiskt funkar för dig.
Ja, exakt.
Och jag kan säga, under min karriär som dietist, det är selektivt få som faktiskt har gjort detta. Så att det är ingenting som är jättevanligt, och det är det att jag rekommenderar inte alla med epilepsi att gå på en ketogenisk kosthållning, utan det är ju det att vid specifika fall så ska det göras under kontrollerade former.
Och vad är det som händer där? Alltså jag har liksom svårt att fatta epilepsi överhuvudtaget. Jag är långt ifrån.
Alltså jag kan inte fatta det heller. Jag vet inte exakt.
Det är någonting i hjärnan som är liksom error på något sätt. Och keto ska då hjälpa. Och vet du vad det är som händer?
Alltså, hela processen är ju inte min specialitet, men jag vet om att man minskar väldigt mycket av den här impulsiva hjärnaktiviteten med tanke på att vi har lite långvarigare energikällor. Och som sagt, glukos är ju en väldigt primär energikälla för hjärnan, så att den blir helt enkelt lite mer hållbar. Sen så tror jag inte faktiskt att evidensen är helt 100 överens om vilken effekt den har, varför effekten är där. För att det sker rätt så mycket just på sådana behandlingar som sticker ut lite från det normala.
Men det är någonstans en liknelse mellan typ, ja, men det blev istället för jättedålig analogi här, men vitt ris så blev det fullkornsris på något sätt. Mikita, att det, liksom, det dras ut lite grann med impulsen, antar jag.
Ja.
Någonting sånt, ja. Men jag fattar, det här kanske är någonting intressant. Man kanske ska kolla det här med en hjärnläkare eller?
Ja, verkligen, faktiskt. Det är superintressant. Jag vet faktiskt inte exakt vad epilepsi är. Jag vet bara att så här, jag hade det, jag medicinerades och jag fick liksom alla sådana aktiviteter i min hjärna har försvunnit. Jag gjorde massa scans och det var så här, men du är typ så här, du är frisk. Du behöver inte oroa dig liksom. Men jag kan faktiskt fatta den grejen. Så basically så det blir mindre glukos liksom. Det blir mindre så här spikes kanske. Och nu är det jättesimplifierat det jag säger, och det är förmodligen inte så, jag har inte förstått hela grejen, men jag tänker så här, det här öppnar för, det är för folk som tänker så här, men det vill jag ha. Mer hållbar, för du använder ordet hållbar. Det blir mer långsiktigt hållbart in i hjärnan. Aha, men ja, det är ju jättebra. Är inte det bra att jag har, även om jag inte har epilepsi? Och då är mitt svar, nej, varför? Mm. Kommentar på det, Felix?
Nej, jag kan inte säga så mycket egentligen där. Utan det är ju helt korrekt. Alltså, en epilepsi är egentligen en hyperaktivitet i hjärnan. Alltså den är väldigt, väldigt aktiv. Och det gör ju faktiskt så att man kan få de här epileptiska anfallen där antingen vissa svimmar, vissa ligger och skakar, vissa kan fortfarande sitta upp men de bara skakar och man kan inte kontakta dem riktigt. Och det är ju en hyperaktivitet, och det är ju det som jag menar att man minskar lite på när man väl gör detta. För en frisk individ så är det ju inte någonting som är fördelaktigt. Det är ju som att ge insulin till en person som inte har diabetes.
Exakt.
Det gör ju ingenting. Alltså, det är ju helt
tack.
Nej, men det är gurkor liksom, det är hardcore. Men alltså, jag tänker på en annan. jag är så trött på, jag bara idioter allihopa. nej, det ska, så ska man säga, gurkor är bättre. Alltså, så här, alltså, jag är bara intresserad av en grej som ändå jag tycker är så här, stora elefanten här också. När du tar bort alla kolhydrater, grönsaker, frukt, bär och allting och käka ketogenisk kost. Det är så här, det enda jag som ringer i min hjärna, det är så här, ja men så okej, vi säger väl att man har lite kunskap, man köttar väl inte bara grädde och smör och steaks. Du får ju lite andra fettkällor, men alltså det fibrer, vitaminer, mineraler,
allt kan bli trixigt liksom,
allmättad fett är någonting som hur bemöter ketogurkorna allt det här som vi har vetenskap på, typ är
de brukar ju säga ofta det här, alltså jag får i mig tillräckligt från grönsakerna. Men alltså, när man exkluderar så stor grupp som kolhydrater alltså faktiskt är, och alla deras, vad ska man säga, kolhydraterika källor.
Mm, de kör gröna grönsaker, för, just det.
Ja, så att det finns ju risker att så fort du tar bort någonting så ökar risken för att du inte får i det tillräckligt. Och tar du bort en så stor grupp så är det en väldigt mycket större risk. Mm. Så det är lite det man ska vara noggrann, och det är därför de här epilepsibehandlingarna är gjorda av dietister med. För att man kan absolut göra en ketogenisk kosthållning på ett hälsosamt sätt. Precis som du säger, David, hitta bra fettkällor. Få i sig kanske de här fibrerna från kanske grönsaker som fungerar. Men ja, det är svårt att täcka allting alltid.
Ja, nej, men det blir väldigt så här, alltså, jag kommer aldrig glömma när jag hade en konversation med en, nu vill jag inte säga vegan, men det var en vegan. Alltså,
jag vill inte säga, men jag säger det.
Ja, men alltså, det är så här plantbaserat vill man ju säga vegan, men det här var en vegangurka. Och det var så här, det är inte alls svårt att få i sig protein, eller så här var det. Inte alls svårt, förstår jag, men argumentet var så här, det är inte alls svårare att få i sig protein om man är liksom vegan. Mm. Och jag var så här, hur kan du säga så? Alltså det är så här, för dig kanske inte det är svårt, men hur kan du säga
att hela.
Ja, hur kan du säga så? Om jag går in på ICA så har jag fler alternativ än vad du har. Okej, okay, du har jättemånga umf och soja grejer just nu, men om du åker nu till Italien eller andra länder, ja, men hitta din sojafärs där då. Alltså det är så här, hur kan man säga att det inte är liksom svårare? Det är klart det är svårare. Det är ingen snack om saken om att det är svårare. Och då blir det så här omvänt här med keto. Det är väl klart att det är svårare om du har så sjukt mycket mindre alternativ. Om jag inte kan äta mina fucking gröna grönsaker för att jag nojar av en jävla keton, då kan jag äta kanske ett äpple den dagen, eller päron, eller bär, eller helt andra, fan vet jag, en jävla morot. Alltså allt det här ryker för dig. Så det är så här, att man försöker hävda att det inte är svårare eller att det inte är mer omständigt. Alltså man är ju tyvärr, man har ju en sån här tomahawkstek uppe i röven. Skulle jag säga.
Nej, men verkligen. Och det är ju det här att till slut så vänjer sig dem. Alltså som sagt, veganer som säger så som du sa. Det är ju de som har vant sig vid det. De vet ju vad de ska leta efter. De vet vad de ska göra när de är iväg och så vidare. Men för någon som är ny och någon som kanske inte gjort det länge, så det är rätt så nedvärderande på ett sätt.
Exakt.
För att när de väl kanske testar detta och inte lyckas... Det är jättemånga som försöker gå på sådana här extremdieter och inte lyckas. Och de känns så dåliga, för att alla säger att det funkar så bra och jag klarar inte det. Vad är det för fel på mig? För det är inte enkelt. Så fort du tar bort så mycket så blir det jättesvårt.
Och varför gör det svårare för sig?
Ja, och det funkar. Alltså, vegansk kosthållning har jättemycket evidens för att vara otroligt hälsosamt.
Absolut.
Men det finns också de som är veganer som äter bara Oreos, för det är faktiskt veganskt.
Det är veganskt.
Så att,
absolut.
Ja, chips, så att det finns ju jättemycket sådana här... Ja. Det finns jättemycket som är veganskt som inte är särskilt hälsosamt.
Yes.
Men det finns också sådana som i ketogensk kosthållning som är hälsosamt. Fisksorter är ju väldigt hälsosamt. Så att det finns mycket bra där med.
Så jag tror att vi har missat en grej. Jag tror att vi alla blivit lite trötta på ordet kaloriunderskott. Men det bottnar i kaloriunderskott om du vill gå ner i vikt. Inte keto. Eller
ja,
fasta.
Och om keto... är det som får dig att hamna i kaloriunderskott hållbart och det passar ditt liv. Det var det jag vill komma tillbaka till. Om det är den restriktionen känns minst restriktiv för dig, välj den restriktionen och hamna i ett kaloriunderskott genom den. Men tro inte det, att det är för att du kapade kolhydraterna, utan det är för att du trivs med att kapa kolhydrater och det blir inte restriktivt för dig och därför hamnar du i ett kaloriunderskott. Det är fortfarande, mekanismen är fortfarande underskott av energi. Kan vi liksom bara alla säga det här?
Men det är ändå en grej som du, Felix, snackar om rätt mycket där. Och det är att skillnaden på just LCHF, keto och alla andra dieter, eller inte kanske alla andra, men om man bara tänker så, är att man får bekräftelse på att det funkar ännu bättre än de andra kaloriunderskottsmetoderna. För att när du kapar alla kolhydrater så tappar man så extremt mycket mer vikt. Speciellt till en början. Så det typ boostar till och med på. Så man får typ till och med en fysisk bekräftelse på att det är bättre. Och att det funkar. Och det sprids sen. Och det
jag sa ju att det var kolhydraterna.
Ja, och kolla min vän Pernilla där. Hon tappade liksom 10 kilo på en vecka. Och så. Men vi tittade ju inte på Pernillas platå där. Som sen. Efter vattnet liksom. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man bara förstår skillnaden på fettförlust och vikt. Vikt kan ju vara liksom bajs, din arm, vatten, fett.
Arm.
Det kan ju vara vad som helst liksom. Ja. Så att det är så här, när du går på LCHF eller keto, då kan du tappa väldigt mycket vattenvikt. Men det är liksom vikt.
Ja, men det här är så typiskt liksom det här confirmation bias liksom, att du hittar saker och det confirmar liksom det du redan känner att det här är bra. Och då blir du så här, ja, jag sa ju att det var kolhydraterna som var boven. Ja, jag sa ju att om du bara liksom, fan, här står det ju. Och jag känner faktiskt, fan, men jag gick ju ner i vikt. Och fan vad jag rasade i vikt första 3 veckorna. Yeah. Alltså, och det är så här, och vi kan inte något annat än säga så här, hurra, du gick ner i vikt. Men vänta nu, vad hände sen? Är det här hållbart för dig? Och om då svaret är nej, då är det helt okej. Okay. Då fattar du det.
Går upp igen.
Och då går du upp igen. Och då är det så här, det är helt okej. Okay. Välj en bättre diet för dig. Liksom välj det som är hållbart för dig. Så jag kan inte annat, alltså jag kan sammanfatta hela det här avsnittet. Jag har en till fråga, men det här att så här, men okej, okay, det finns speciella case, epilepsi. Kanske finns några andra case. Hållbarhetsaspekten. Men i övrigt så är det så här, gör det om du vill eller gör inte det. Vi bryr oss inte. Vad säger
verkligen
du?
Nej, men jag tycker verkligen att det här att det påpekande gör att säga att det är ju faktiskt var en egna del i livet att faktiskt välja vad de vill äta och vad de vill göra med det. Det jag har problem med är inte att folk gör det här, utan de får jättegärna göra det om de mår bra och trivs med det, absolut. Så länge de bryr sig om sin hälsa till en viss grad när det gäller just blodvärden och sånt också, och inte bara känslan. Men problemet jag har primärt med dessa är ju att de glorifierar det så enormt, och det finns så många människor i denna värld som har så otroligt svårt att utesluta kolhydrater ur sin kosthållning, vilket jag inte tycker man ska göra heller. Just det här med hållbarhet och livskvalitet också. Visst, vissa mår jättebra på keto och de mår jättebra rätt så länge, men det är inte för alla. Likadant som om någon kommer till mig som patient och säger, ah, men jag håller på med keto, jag trivs jättebra med det, jag vill inte gå ifrån det, då är inte jag den som säger, nej, du har helt fel, jag tänker inte behandla dig, utan då får jag ju vägleda utifrån deras perspektiv där de mår bra. Så att jag är inte den som säger att man inte får. Jag säger att var inte den som lurar in folk i det. Utan gör det som man själv känner och faktiskt läser lite på själv med.
Ja. Då tror jag inte det blir så kul när man måste börja äta kanske lite mer nötter, avokado och lite mer olivolja. Jag tror att det blir lite så här, men fan, jag vill ju ha massa steaks och smör och grädde. Liksom. Det var ju vad jag blev insålt på. Living life. Men,
exakt.
Men då blir det så här, nej, mättat fett stämmer inte alls.
Mm. Ja, men verkligen. Jag hör det här klassiska keto-kaffet. Jag vet inte om du talar om det.
Ja, bulletproof.
MCT-olja. Det är kaffe med smör i.
Ja. Men bulletproof.
Bulletproof
kaffe. Det är det heter. Ja.
Jag har testat det. Alltså, det är godare, men det är inte gott.
Alltså, jag tar ju hellre en kaffe på Starbucks.
Det är fortfarande... Ja, exakt. En sån här frappuccino med riktigt bra skit i.
Ja. En kaffe. Jag gillar kaffe. Nej, du gillar tårta.
Ja, exakt. Exakt.
Det är så här, de går till Starbucks och bara, men jag tar bara en kaffe varje morgon.
Jag är kaffedrickare.
Det är så här, nej, du dricker en tårta varje morgon och sen undrar du varför du inte går ner i vikt. Nej, men gurkor, vad säger vi? Det här var väl ändå så här.
Jag har en till fråga. Det finns ju såna här ketoner att köpa som liksom kosttillskott. Har du hört talas om det?
Har du sett dem?
Jag har hört lite om det. Jag ska vilja erkänna, jag har inte lagt någon energi alls på att lära mig.
Nej, men de är skitroliga. Det måste du kolla på.
Ja, det får jag göra, för att jag har inte ens lagt energi på det där.
Du köper ketonerna.
Men har du koll, David? Har du koll?
Ja, jag har kollat det.
Så det är liksom, vad är det?
Det var bullshit.
Men vad då? Är det någonting liksom? Är det en form? Är det en liksom,
ja, men jag vet inte ens om det stämmer att det är ketoner, men det kan vara en molekyl som är alltså, nedbrutet. Så du tar det och då kan du äta vad du vill och sen så går du på keto. Så man har spelat på okunskapen helt och hållet. Men det finns en annan roligare grej faktiskt som är ännu bättre. För jag liksom, du inte har sett det här, så det här är roligt. Fasting bar.
Nice.
Så att du tar en proteinbar som har kalorier för att fortsätta fasta.
Just det.
Alltså den är
smart där.
Alltså det är så genialiskt. Det är så genialiskt för att blåsa folk. Det är så här, vill du fortsätta vara i fasta och orka längre? Så ät fasting bar, för den har samma effekt på blodsockret. Bla bla bla, och det är någon slags mix av keto bar grej och bla. Nej, alltså det är det roligaste jag sett. Jag bara, what the fuck. Alltså jag trodde först att det var ett skämt. Alltså när jag såg den, jag trodde först att det var ett skämt, fasting bar. Men sen när jag gick in och kollade, jag bara, no shit, det här finns på riktigt. Det är så här, du äter kalorier för att fortsätta fasta. Men det är inte just insulin. Så de försökte liksom på något sätt lirka in det här med fördelarna med att du har lågt blodsocker. Så just den här fastingbaren med nötter och grejer gör att du är i fastande läge längre. Även fast du äter kalorier. Alltså det, nej, alltså det,
det är katastrof.
Så det finns ketoner att köpa. Mix med fastingbar. Undrar hur det går?
Ja, och jag undrar, båda. Vad är det för bransch vi medverkar i här? Är frågan. Förhoppningsvis är vi lite bättre.
Alltså man blir trött.
Ja, 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 verkligen, verkligen. Nej, men jag, det var väl det sista jag ville ta upp. Och det är väl så här, det är väl kanske inte någon utfrågning om keton, liksom kosttillskott för Felix här. Men alltså kontentan är, det är bullshit och köp inget sånt. Så blir det bra.
Är det någonting du vill tillägga, Felix? Absolut. Väldigt kort avsnitt.
Alltså jag tänker lite det här att ändå en liten svag uppmaning. Man kan göra de som är väldigt starkt för keto. Det finns ju de här stickor man kan köpa som man faktiskt kan bara kissa på och se om man faktiskt är keto.
Alltså, kan man inte bara ta blodsocker? Alltså blodprov? Alltså inte blodprov, men vad fan heter det? Sådana sticka?
Jag vet inte. Alltså, ja, det finns säkert i den formen också.
Alltså blodsockermätare, för jag tror att man ska vara under en viss, jag kommer inte ihåg de här fraserna nu, att man bara tar såna grejer som sticker i fingret, så kan man se.
Det finns absolut kanske i stickfingret också. Den vi brukar använda är oftast den här man kan kissa på den bara. För att man
den känns ju enklare. Det är bara att kissa på den och så blir den någon färg.
Yeah.
Eller hur?
Ah, fan,
så den kan man göra. Och det kan vara rätt så roligt att se om de faktiskt är i ketos eller inte. Men sen så vill jag också bara påpeka det här.
På måndag. Att
det finns många delar när det gäller ketokosthållningar som vi inte hinner riktigt ta upp och prata om. Och det finns otroligt mycket som folk kommer säkert påpeka här. Men liksom det finns alldeles för lite tid på ett dygn för att man ska hinna prata om allting som handlar om keto.
Ja, men så här, jag uppmanar alla som har lyssnat på det här avsnittet och vill liksom jiddra. Ja, men jiddra. Vi kan köra någon live eller någonting, typ om vi får in massa frågor, då kan vi säga så här, men låt oss köra en live på Instagram eller någonting och bara så här bemöta lite.
Nej,
frågor.
Men alltså kolla, det där är också en fälla, för att man kan kasta, alltså problemet med att man hittar ju på en något bullshit på 2 sekunder och slänger på en studie, och då blir det så här, vi måste ju gå igenom den här studien, vi måste kolla igenom den, och sen så kommer det alltid visa sig att så här, många av de här studierna jag får skickade till mig helt enkelt, nej, du har fel, kolla den här. De kan jag avfärda på en gång, för jag kan se redan i rubriken att det inte ens handlar om vad de säger. Eller att det står typ såhär råttor eller någonting. Då är det på en gång bara, ja men så vet inte hur studier funkar. Men även om de skickar en studie som är typ på människor, då måste man sitta och kolla studien, metoden, bla bla. Och sen visar det sig att du har inte ens läst studien, du förstår inte vad du pratar om. Och så är det samma visa igen.
Ja, ja, det tar väldigt mycket energi att motbevisa bullshit.
Ah, nej, det handlar inte om att vi inte vill göra det. Det handlar bara om att om man tar det på en live, då blir det bara så här ord mot ord. Och det är så här, det kommer bara liksom så här, det blir så här, ja, jag får ta en titt på det, så får jag återkomma.
Okej, men vi gör så här, om det kommer fett mycket påhopp och liksom så här,
då tycker jag att de mejlar oss de grejerna, så kan vi ta upp dem på podden och bryta ner dem.
Exakt, mejla oss eller liksom skriv till oss på DM och liksom håll en god ton. Och är du jättebiased till keto och så här, gör det. Gillar du liksom keto och gillar du att kissa på saker, då är det här perfekt diet för dig. Men om du känner att liksom, men om du känner att så här, du vill bara jiddra, ja, men då kan vi liksom säga så här, då kommer vi bara liksom ta det där mejlet och lägga den i papperskorgen.
Skräpost.
Exakt. Men jag tycker det här var skitbra avsnitt, för att så här, ja visst, vi är lite kanske kaxiga och så där, men det är faktiskt lite tough love som behövs ibland för att folk ska liksom fatta att så här, oh shit, varför gjorde jag det här mot mig i 3 års tid eller 3 månaders tid?
Men det gjorde
eller
de inte. De gjorde det max 3 veckor.
Ja, men okej, men nu var jag liksom kanske lite schysst att så här, någon som har liksom jävlar anamma i sig. Men i alla fall, så jag tänker så här. Det är så här, det behövs ibland bara liksom, det här är vårt sätt att komma, nå fram till folk. Och jag, det verkar som att du, Felix, drivs med det också. Att så här, du är bara, ja, säg som det. Så att jag tycker det här, vi kan liksom stänga den här butiken här och liksom, vi är som vanligt öppna för kritik och liksom, håll en god ton. Var inte kaxig. Och så blir det bra, eller hur?
Var inte kaxig, säger du.
Grymt. Felix, tack så mycket för att du tog dig tiden. Du ska få liksom säga hej då också, för det känns som att vi bara avbryter dig här. Men det är faktiskt jävligt skönt att sitta i ett och samma rum. Så någon gång tycker jag att du ska få ta och komma upp till Stockholm, så kan vi köra några avsnitt på plats. Men ordet är ditt. Du kan bara berätta vart man kan hitta dig om man vill ha mer info, och om det är några sista ord du vill säga. Varsågod.
Tack så jättemycket. Nej, men som sagt, det är alltid roligt att vara med er, grabbar. Jag ser fram emot att kunna åka upp till er och uppleva storstan när man är en liten Smålands, eller Skånebo. Men jag tänker att det jag vill säga är att precis som ni uppmuntrar att folk benämner och uttrycker vad de tycker om detta, jag uppmuntrar samma sak. Man får jättegärna skriva till mig om man har frågor, oro eller någonting som är irriterande till exempel. Och det kan man göra på min Instagram, Felix Wikingsson. Man kan också liksom, ja, men helt enkelt bara försöka ha en vettig konversation med mig. För jag är väldigt öppensinnad till just frågor, besvär och oroligheter.
Du känns snällare än vad vi är.
Ja, det gör du verkligen. Du har mycket längre stubin än vad jag har.
Grymt, tusen tack för att du tog dig tiden. Vi hörs snart igen och kanske nästa gång i Stockholm. Ha det bäst.
Ha det bäst, tja.